Jag vill önska församlingen allt gott inför ett nytt verksamhetsår då, efter årsmötet igår och årshögtiden nu idag. Jag finner en väldigt stor glädje i, måste jag erkänna, att få lära känna församlingar, sådana som ni. Alltså se denna vilja, entusiasm, energi som ni har, det ni vill. Det är väldigt uppmuntrande och det fyller mig med tacksamhet att se det. Så jag önskar er allt gott, inte minst det där med scout. Jag är ju själv ett scoutbarn som inte hade varit här om inte scout hade funnits, tror jag. Det var väldigt viktigt för oss i, det hette Missionskyrkan i Mjölby då, nu heter det Andreaskyrkan. Att det fanns scout, att det fanns en aktivitet som passade precis för en 10-åring. Ni vet vad jag säger om 10-12-åringar, det är det viktiga. Där formar man inriktningen av hela sitt liv. Och jag tror att det är rätt för rätt många människor faktiskt. När vi nu är samlade till gudstjänsten här, så har jag valt den här söndagen lite ovant för mig själv, för jag brukar välja evangelietexten, men jag har valt brevtexten, det vi brukar kalla episteltext, det är ett roligt ord, men brevtexten alltså. För det är så fint att den handlar om en församling, precis som ni, fast i början, en nystartad församling, faktiskt den första församlingen i Europa. Jag ska läsa ett stycke ur det stycke som finns när ni slår upp, vad är det, 1156 är det nog, ja, 1156 i psalmboken. Det är Paulus som skriver. Han besökte församlingen, eller han besökte Filippi som ligger i norra Grekland. Det var ju så här att det berättas ju om det i apostlagärningarna hur han var i Troas som ligger i nuvarande Turkiet, mindre Asien sa man. Och där hade han en uppenbarelse, en dröm, att en man kom och sa, en man från Makedonien, det är den här provinsen i norra Grekland som heter så, kom över till oss och hjälp oss. Och Paulus då, missionären, han kände en väldigt tydlig kallelse att vi ska ge oss över havet till Europa och vi ska till Makedonien. Och han far dit tillsammans med sin medarbetare Silas. Och de börjar ett arbete där. Det går att läsa om det här i Apostlagärningarna 16 och det är en ganska spännande period i apostlagärningarna när de på andra resan kommer in i Europa och det blir väldigt motgång. Det är ju i Filippi som Paulus och Silas kastas i fängelse och det är ju där som de ber och sjunger på natten och det blir en jordbävning och de blir fria och några av de första europeer som blir omvända till kristen tro är ju fångvaktaren och hans familj, för de inser att här verkar Gud genom sina förkunnare. Och så skapas det efterhand en församling som blir väldigt viktig för Paulus. Och sen har det gått ungefär 15-16 år när Paulus skriver det här brevet till sin särskilt älskade församling. Han älskade nog alla församlingar vad vi förstår, men han har ett särskilt hjärta för Filippi. Nu ska ni höra. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som det bör, att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Herrens dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Ja, Paulus sitter i fängelse när han skriver det här brevet, och när man sitter i fängelse då skriver man bra brev, för då har man gott om tid, och det är en tid för reflektion där man sammanfattar vad man är med om. Så är det alltid, även om man sitter av helt andra skäl än vad Paulus satt för. Han satt för att han ansågs vara ett hot emot makterna, ockupations, alltså den romerska makten. Så var han nu i fängelse, troligtvis är det när han sitter i Rom. Han satt i fängelse 3 långa perioder av sin gärning. Och tack vare de perioderna så har vi de här breven faktiskt. Annars hade vi kanske inte haft dem på det här sättet. Så fängelse har också tydligen någon sorts betydelse i hans gärning. Han skriver ju Efesebrevet och Filipperbrevet. Han skriver till Timoteus ett brev, och även ett Thessalonikerbrev när han sitter i fängelse på lite olika ställen. Han blev fängslad för sin tro. Och han är nu lite äldre, Paulus. Han har gjort en oerhört hektisk missionsperiod, både i mindre Asien och i Europa, och har nått så småningom ända till Rom. Som fånge visserligen, men ändå så verkar han där. Och när han skriver så är det väldigt mycket av hans erfarenhet, det han har kommit fram till, det han har skapat i kontakter och relationer med människor, med församlingar som han har varit med om att skapa. Och de här breven är ju oerhört viktiga för oss som kristna i alla tider. Det är märkligt med de här breven, att det här kunde ju faktiskt gälla Folkungakyrkans församling i Väderstad. Det här stämmer ju in på er. Det är det som är så fantastiskt. Alltså detta som jag nämnde, tacksamheten över att ni finns, att ni är här och verkar, att ni skapar och ber och använder er tid och er kraft och era pengar och er energi för att skapa Guds rike på den här jorden. Det har alltid funnits sedan dess Herren öppnade möjligheten för den kristna församlingen att leva, växa och verka. Och nu finns det också här. Och det största av allt är ju att ni, var och en, tänk dig ibland, tack Gud för att jag får vara i det här. Det är ju en rikedom i livet som är omistlig, som vi får vara med om. När vi får vara med i den djupa, rika tradition och det källflöde som det är att vara Kristi församling i världen. Vi märker på Paulus att han är tacksam. Och i och för sig har han anledning att vara det. Situationen är den att församlingen i Filippi är den första egentligen som får hjälpa honom rent materiellt. Han har annars sagt att han vill inte ha pengar, och han vill inte ha stödet av församlingarna mer än det vanliga som man delar, utan han vill försörja sig själv för att inte ligga till last. Han vill inte vara korrupt. Han vill inte ta emot mutor, så att säga. Han vill vara helt fri och självständig. Det är en klok man, Paulus. Han har förstått det där. Och därför så är det så. Men det undantag som finns, det är församlingen i Filippi. Det var ju så att det var en del människor där som var... Filippi är en ganska stor stad, en garnisonstad för den romerska härvägen som går österut ifrån Rom genom Grekland och ut mot andra delar av den då kända världen. Och där utvecklades handel, det var en lärdomsstad, det var en centralort i hela den här provinsen. Där fanns ju många som hade det gott ställt. Det berättas om en som heter Lydia, och hon upplät sitt hus till Paulus och Silas. Och hon gav dem gåvor, och hon var textilhandlare. Hon handlade med tyger och hade säkert en hel del pengar att ge till Paulus och hans medarbetare för att de skulle kunna fortsätta sitt verk. Och även nu när de då får höra, det var ju inte några täta kommunikationer, men de får veta att Paulus sitter i fängelse, så skickar de en medarbetare som heter Epafroditos. De skickar honom med en gåva till Paulus i fängelse. Och då är det så olyckligt att Epafroditos, han blir sjuk under sin vistelse i Rom. Allvarligt sjuk enligt Paulus och enligt apostlagärningarna. Han var nära döden. Också Paulus var sjuk. Jag vet inte om det gick någon farsot eller någonting som drabbade de båda tydligen på något sätt. Men så småningom, som i ett mirakel, så botas både Paulus och Epafroditos. Och då när han ska resa tillbaka hem till Filippi, så har Paulus hunnit utarbeta det här brevet. Så Epafroditos får ta med sig brevet till församlingen hem. Så är ramarna för det här. Och det gör att brevet andas tacksamhet. Paulus får ju utstå väldigt mycket. Han fängslas, han torteras, han får utstå det mesta. Han säger att han är van att finna sig allt. Han klarar hunger. Han klarar överflöd och han klarar sjukdom och lidande och tortyr. Allting för Jesus Kristus, säger han. En oerhört stark, en stark vittnesbörd till oss alla. Och så har han detta med tacksamhet. Tänk på tacksamheten. Vad betyder den? Jag tror inte det finns någon gudstjänst firad av en kristen församling i den här världen utan att man har med uttryck för tacksamhet i den. Det är så att säga församlingens väsen, gudstjänstens väsen. Man sjunger lovsång på olika sätt. En gammal härlig stabil lovsång som den vi sjöng här nu. Herren vår Gud är vår konung i makt och i ära. Och så tackar vi honom tillsammans. Eller enkla lovsångskörer. Det hör till den kristna församlingens liv och verklighet att vara tacksam. Och det vet vi, det går ju inte att vara det på befallning. Nu ska du vara tacksam, säger vi till barn. Nu ska du tacka morfar för att du har fått det där. Ja, det är inte så enkelt. Men att hjälpas åt att odla tacksamhetens attityd till livet, till den kristna församlingens arbete, liv och verksamhet, är oerhört viktigt. För vi vet att det är tacksamheten som öppnar för det där solidariska, det där varma, det där goda i Gudsverket. Och man kan faktiskt träna sig till tacksamhet. Pröva det. Smaka på det. Man kan odla en personlig och uppriktig uppmuntran till varandra. Och det är också ett uttryck för tacksamhet. Och säga till, jag är så tacksam för att du finns. Jag är så tacksam för att du gör det här. Jag är så tacksam för att du hjälper och stödjer och vägleder. Eller vad det nu är. Det kan vara så mycket. i vardagen, i församlingen, odla en uppriktig tacksamhet och uppmuntran. Det ägde Paulus som en gåva, som en metod skulle någon kunna säga, som en strategi. Men det ligger ju väldigt djupt i det han undervisar församlingen, församlingarna hela tiden. När de nu är skilda åt, Filippi ligger i norra Grekland och Paulus sitter tydligen för närvarande i husarrest eller fängelse i Rom i Italien. Inga kommunikationer, ingen e-post, inga telefoner. Vad har man då? Jo, man har förbönen. Och den går trådlöst över kontinenter. Den går till grannhuset och till den som står oss allra närmast i livet. Den går överallt. Förbönens väsen, som också hör samman med tacksamhet och uppmuntran. Det är förbönen som bär och som håller samman den kristna kyrkan och församlingen. Det finns stora anledningar till spänningar och stridigheter. Jag menar, lärofrågor och trosfrågor ligger ju djupt i personligheten, och vi har det. Vi blir engagerade och vi kan verkligen bita ihop och säga ifrån när det är någonting som inte stämmer för oss, och det skulle kunna bli stridigheter. Och brevtexterna i vårt Nya Testamente visar ju att tack vare stridigheter har vi också en del brev, till exempel Korintierbreven. För Paulus hade väldiga bekymmer med församlingen i Korint, som ligger då på Korintiska halvön längre ner i Grekland. Det var mycket trassel, oegentligheter och motsättningar. Och de anklagar Paulus på alla sätt. Men han ger sig aldrig, utan han skriver till dem, han vädjar till dem om enighet. Han undervisar dem och vägleder dem om vad som är hans evangelium och hur helheten av Jesu Kristi lära ska tillämpas i den kristna kyrkan och församlingen. Och tack vare det så har vi oerhört rika texter där också om hur den kristna församlingen ska leva. Och vi vill följa det, för vi förstår att det är Guds vilja nedlagd. Men förbönen är det som trots alla dessa spänningar håller samman och förenar på ett djupare sätt. Församlingarna i närområdet, här i vår bygd, är alltså kallade att be för varandra. Be för sig själva och be för varandra. Jag kan väl bara säga att i Linköping så har vi sedan nu över 10 år den ordningen att i alla kyrkor, det är ju många i Linköping då, alla samfund, ortodoxa, katolsk, evangeliska kyrkor, alla de slag, har bestämt sig för att be för en församling i taget. Så då säger man i förbönen: idag ber vi särskilt för den och den ortodoxa församlingen, för den pingstförsamlingen. Och det säger man överallt i varenda kyrka. Och när man vet det här och hör det och lever i det, så blir det ju en väldig rikedom. Man blir lite intresserad av den kyrkan. Man blir lite välvilligt inställd till dem. Vad håller de på med i den kyrkan? Man bygger upp en slags grund för en kärlek till den kyrkan som man ber för. Det går ju inte att tycka illa om eller se ner på några som man ber för återkommande på det sättet. Eller hur? Och det här gör att när vi sen möts, och vi gjorde nu då i böneveckan här, vi var i den katolska kyrkan, och det var en ortodox präst och det var en från EFK-pastor, som vi säger då, som ledde den här andakten och förbönen, och det var flera bröster som bad, och man bad för varandra. Där skapas Guds rike. Så går det till. Sen arbetar man var för sig med olika utrustning, inriktning och nådegåvor och verksamheter kan utformas på olika sätt. Men man gläds åt de andras framgång. Man sörjer och våndas och ber för den andres motgång, problem och svårigheter som om det vore våra egna. På det sättet så lever Guds kyrka i världen. För det är en rikedom att församlingen i Filippi, den står snart i kontakt och dialog med grannförsamlingar. Och församlingen i Väderstad, den står inte ensam. Den står i närhet och kontakt och andlig gemenskap med grannförsamlingar överallt. Och när vi känner och förstår det så är vi en del av en helhet som berikar. Förbönen är instrumentet, oöverträffat, att ständigt be. I bönen fördjupas vi själva och gemenskapen. När Paulus skriver till församlingen som han älskar på ett alldeles särskilt sätt, där han hade både motgång och framgång, där han kände av det svåra i att bygga en kristen kyrka i en omvärld som är fientlig, med stora fängelser, med mäktiga myndigheter som kan döma och tortera. Där talar han om uppdraget. Och han, trots att det är en liten, det här tänker jag på ibland, trots att det är så små församlingar Paulus skriver till, så ger han dem visionen utav en världsvid, mäktig kyrka, inte i yttre mening mäktig men till det inre, en storhet, en väldighet. Och han säger att det är förenat med skapelsens djupaste kraft att ni finns här som kyrka och församling. Och så är de 20 eller 50 personer i en myller av människor. De är egentligen osynliga publikt sett, men den kristna församlingen ges av Paulus denna storhet, detta stora sammanhang. Och det är ju i Filipperbrevet som han skriver om att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, i himlen och på jorden och under jorden, att Jesus Kristus är Herre. Det är visionen. Och den släpper han inte. Trots motgångarna, trots litenheten och futtigheten, skulle någon kunna kalla det, i den kristna församlingen i Sverige då, så kan vi säga, ja, kristna det finns knappt några. Jaha, nej. Ja, det kvittar vad ni säger om det, för de finns. Och akta er, där bor Guds styrka. Vi behöver inte bli övermäktiga eller överdrivna på det sättet och självsäkra, men vi vet inom oss storheten i det som bär vårt eget liv och som bär den kristna församlingen. Uppdraget är en världsvid vision om en församling, en kyrka som sträcker sig över alla gränser. Att höra samman med det här gestaltas ju också i missionen. Och det finns ju egentligen ingen församling som inte har en missionsuppdrag på något sätt. Antingen väldigt konkret, att ni är särskilda människor som ni har skickat ut och som ni står för och stödjer och tar in uppgifter ifrån och får rapport om arbetet i en helt annan del av världen. Men också gemensamt som kyrka, samfund, att ni vet att vi står i förbindelse med kyrkor över hela världen. Det är en världsvid gemenskap vi tillhör. Där är uppdraget. Upptäck hur Jesus Kristus förenar oss med andra, trots olikheter och gränser. När vi har temat på Septuagesima, alltså det är ju förfastan nu, det är den första antydan till att vi går in emot fastan, och det är några veckor nu innan vi kommer till fastlagssöndagen, och där vi börjar att se mot vad Jesus Kristus gör för oss. Ständigt, ständigt, år efter år, så firar vi denna fasteperiod. Fastan, det betyder att vi följer Jesus på vägen till Jerusalem. Och den vandringen är viktig varje gång, alltid, om igen. Det är inte så att, ja, det där kan vi ju, det vet vi ju, det behöver vi inte tala så mycket om. Jo, vi ska följa honom. Vi ska förenas med honom i det, för att där utkämpar han kampen för vår skull. Där lider han och dör för vår skull. Och främst, han uppstår för vår skull och ger oss uppståndelsens rikedom som en gåva, personligt och som helhet. Temat är ju då nåd och tjänst, och så är vi på väg med Jesus själv. Hör samman med honom som anger tonen av korsväg, men segerväg. Det är hans gärning för hela mänskligheten som är genomförd av gudomlig kärlek till oss alla. Sådan är Guds nåd. Och när vi får ta emot en sådan nåd, hur ska vi då göra? Jo, då uppmanar Paulus till tjänst för medmänniskor. Han ger med innerlig och varmt engagemang hela tiden uppmuntran till tjänst. Ett verktyg som han presenterar alldeles särskilt tydligt just i Filipperbrevet, det är det ni har i er vision om glädjen. Och vi-känslan, säger ni, samhörigheten. Glädjen och samhörigheten i Kristus själv. Det är inget brev som har ordet glädje så många gånger som Filipperbrevet. Glädjen, som inte alltid kan konstrueras utan som måste komma inifrån, är församlingens gåva att ge. Vi är på väg mot Jesu Kristi dag, säger han. Och det är segerns dag. Det är framtidens vision som också ger oss styrka rakt in. Nu är det så att vi lever inte i någonting gammalt som fortfarande finns kvar lite grann ända från församlingen i Filippi. Utan egentligen är det så att vi lever mot framtiden. Vi är öppna mot framtiden som kristna och som församling och kyrka. Och det är framifrån som Kristus möter oss och hälsar oss. Ur Jesu Kristi fullkomlighet, ur hans dag, hans seger, är det vi ges inspiration, kraft och vilja att tjäna i det uppdrag som vi har fått. Gud välsigne er i det. Amen.